Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Visst är det härligt när barnen är med så där i inledningen av gudstjänsten. Men lite besvärligt också, va? Det är ju härligt att titta på dem, men när man ska börja röra sig och dansa, då är ju liksom bekvämlighetszonen hotad, och jag vet inte om jag gillar det helt enkelt. Va? Man ska snurra och Viktor står här uppe och leder och det svänger och den annan är som en saltstod. Det är lite förnedring i luften så där. Men så när man snurrar så ser man är ju inte ensam. Det är ju en del som inte riktigt har det i blodet. Men jag kan lova er, ni ska inte behöva dansa de närmaste minuterna. Ni kan sitta lugnt och stilla i kyrkan, och sitter du hemma, då är du helt säker. Då gör du egentligen vad du vill. Men du är lika välkommen att vara med i den här gudsgemenskapen som vi nu har tillsammans. Vi tror ju nämligen att vi är på helig mark. Att Gud är mitt ibland oss. Och om Gud är mitt ibland oss, så är det som så här att då är också du i fokus. Den här gudstjänsten kommer att handla om dig. Inte den som sitter bredvid, utan dig. Du som lyssnar hemma och du som sitter här i kyrkan. Och det är ju faktiskt rätt så många olika typer av människor som sitter i våran kyrka idag. Äldre, yngre, män och kvinnor. Människor som är födda i Sverige, människor som har flyttat hit som gästar och som är vana kyrkobesökare, och den som kanske är här för första gången. Du är i fokus idag, för Gud är här. Han som har skapat dig, han som har en tanke med hela ditt liv. Han som älskar dig mer än något annat. Det kommer heller inte handla så där fruktansvärt mycket om helgen idag, utan jag hoppas att du kan förflytta dig ut i din vardag under tiden som du lyssnar till vad jag har att säga. Den vardag där du rör dig, många gånger rätt så långt borta från den här miljön. Gör dig inte illa. Vi är kvar, allihop. Smaka på de orden. Gör dig inte illa. Vi är kvar, allihop. Det är taget från ett bibelsammanhang i Apostlagärningarna 16. Paulus och Silas kommer till Makedonien, nuvarande Grekland. Man kommer till staden Filippi. Man har ett mål, och det är att få en förankring i Europa så att evangeliet, budskapet om Jesus Kristus, det ska få liksom fäste och sprida sig i den del av världen där vi lever. Det är därför Paulus och Silas är där. När de rör sig i den här miljön så är det en spådomsflicka som går en bit bakom och talar till Paulus och Silas och ropar till folket: de här männen, de tjänar den högste guden. Det är bara det att det är ett dubbelbottnat budskap som flickan har, för hon sprider ryktet om att de tjänar en annan gud än Bibelns gud. Nämligen den gud som i den grekiska mytologin är den högste guden, ursprunget för alla de andra grekiska gudarna. Så när hon går där och ropar, så ropar hon alltså inte att de tjänar Bibelns gud, utan den grekiska mytologins högste gud. Paulus är tålmodig, men till slut så tröttnar han. Och så vänder han sig om och så säger han till spådomsanden i flickan att lämna henne. Och demonen far ut. Hon kan inte längre spå människor. Det blir början på ett upplopp. För ägarna till flickan som var slav och liksom spådde och tjänade pengar, den var ju nu borta. Och därför kallas Paulus och Silas för uppviglare. Och det står beskrivet att de släpas till torget, de får med sig myndigheter och de piskas under romersk lag. Offentligt, de misshandlas och de kastas i fängelset. Där sitter de nu i fängelsehålan, mitt i stadens centrum i Filippi. Och nu ska vi läsa tillsammans. Ifrån Apostlagärningarna, det 16 kapitlet, vers 25 till 34. Är ni med? Det är en förutsättning för att det här ska bli bra. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna, de hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna så drog han sitt svärd för att ta sitt liv. Eftersom han trodde att alla fångarna hade rymt. Men Paulus, han ropade högt. Gör dig inget illa, vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till om ljus och så sprang han in och så kastade han sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han dem ut och frågade dem, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten, tvättade såren efter piskrappen. Sedan döptes han själv och hela hans familj. Han tog dem upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Det är ändå en rätt så positiv text, får man ju ändå säga. Och nu ska vi tacka Gud tillsammans innan jag tar med er in i några tankar. Herre, tack att vi får stå på helig mark idag. För det du är, där är marken helig. Tack att vi får komma dig nära. Tack att du finns där mitt i vår gemenskap. Och nu ber jag, Herre, att du skulle leda mina tankar och styra min tunga så att jag under några minuter får tala på ett sånt sätt så att det kan bli till glädje och nytta för dem som lyssnar. Hjälp och vägledning rakt in i det liv som vi lever. Tack, Herre, att du är här. Amen. Amen. För att texten ska bli begriplig så är det också bra att ha med sig kunskapen om den här fångvaktaren. Romarna var det som hade makten i det här sammanhanget. Romarna var det som beställde pryglingen och kanske också utförde den tillsammans med andra. Men fångvaktaren var troligtvis inte romare. Han var troligtvis grek, inhyrd av romarna för att göra ett jobb, nämligen vakta fångarna. Det var ju extra förnedrande i en mening, för han var ju en sån där överlöpare som tjänade ockupationsmakten och dessutom hade han trycket från ockupationsmakten på sig att om någon flyr från detta fängelse, då är det du som får betala priset. Samma straff som är utmätt för fångarna kommer drabba dig, eller än värre, det kan kosta ditt liv. Det ska man ha med sig i bakgrunden till varför han reagerar så kraftigt när han ser att dörrarna är öppna. Nu sitter Paulus och Silas fängslade med sårade ryggar, förnedrade inför folket. Och de sitter där inne och texten beskriver att de håller lovsång och de prisar Gud. Och de andra fångarna hör på. Man skulle kunna bara ha en predikan runt omkring det. Men det är inte det jag vill säga idag. Utan det som nu händer i det sammanhang som jordskalvet slår till. Dörrarna öppnas. Fångvaktaren ser att dörrarna är borta. Och han tänker, nu har de flytt allihop. Jag orkar inte. Jag tar mitt liv. Då sitter Paulus och Silas och ser detta. Och då kommer dessa bevingade ord. Gör dig inte illa. Min första tanke är, var de helt tvungna att säga så? Alltså, finns det inte godtagbara ursäkter för att faktiskt sitta kvar tyst där inne? Mannen som står utanför gallret representerar ju ändå en hotbild. Det var ju han som såg till att de satt fortfarande fängslade. De hade väl legitima skäl att inte bry sig så mycket om den här mannen. Hade någon kunnat anklaga dem om de hade varit tysta? Nej, egentligen inte. Men varför är de inte tysta? Jag återkommer till det alldeles strax. I den värld som vi lever i så ser vi att vi mer och mer dras isär. Och det finns en benägenhet hos människor att ständigt leta upp de sakerna hos andra människor som skiljer oss åt. Det vill säga, du är inte som jag. Eller, ni är inte som vi. Och så får vi grupperingar i vårat samhälle som drar samhället isär. Och när människor är långt borta ifrån varandra i olika grupper så är det en grogrund för att missuppfattningar och orättvisa ska florera. Det finns också i vårt mänskliga DNA en förmåga att vilja misskreditera en annan människa för att jag ska hamna i bättre dagar. Därför etiketterar jag olika människor, sätter rubriker, namn på dem som är nedvärderande. För om en människas människovärde minskar lite så är ju chansen större att jag blir större. Drar man det där ett snäpp till så kan man ha väldigt dåliga motiv för att helt avhumanisera en människa. Det vill säga plocka bort hela människovärdet. Under andra världskriget så såg vi att Hitler gjorde det med en hel folkgrupp, judarna. Han kallade dem inte längre människor utan han kallade dem för svin. Han ersatte det självklara människovärdet med ett begrepp som gör att de inte ses fullt ut som människor. Och när man väl har gjort det så vet man i krigssammanhang att det är mycket lättare att vända sig bort och inte bry sig om lidande och nöd. Och man kan till och med tänka sig att utsätta en annan människa för de värsta sakerna. För människovärdet är borta. Du är inte jude, du är ett svin. Idag ser vi det i Europa. Man är inte ukrainare i Putins ögon. Man är en nazist. Man är inte ett grannfolk. Man är en nazist. Och så trummas det in. Det är mycket lättare att ta död på en nazist än på en bror eller syster eller någon i ett grannfolk som är en människa. Så här är den värld som vi lever i. Och även om du och jag inte går så långt som Putin eller som Hitler så är det ständigt en risk att vi någonstans ändå positionerar oss och skapar ett glapp mellan oss och andra. Det är ju bara en EU-medborgare och en tiggare. Vadå bara en EU-medborgare och en tiggare? Det är ju ändå en medmänniska. Hela tiden så riskerar vi att förminska människor runt omkring oss medvetet eller omedvetet. Vi har en förmåga att hitta olikheterna istället för likheterna. Nu sitter Paulus i fängelset, sönderslagen rygg, förnedrad, uthängd. Och utanför är en man som skulle kunna uppfattas som ett hot. Han är ju en av orsakerna till mitt lidande. Men Paulus väljer av någon orsak att ha ett annat förhållningssätt. Det är precis som att Paulus kliver in i en värld där han ständigt söker likheterna med människorna runt omkring. Vad har jag för kontaktytor med dem som finns runt omkring mig? Olikheterna är uppenbara. Men vad har jag gemensamt med människan i min närhet? Paulus, som själv hade varit en sån som kastade människor i fängelse, kanske i mannen utanför ser en likhet. Det finns en förståelse, det finns en igenkänning. Han vet att den mannen också är skapad av Gud, älskad av Gud, och det finns ett gudomligt syfte, precis som jag. Hur tänker du på dina människor på din arbetsplats? De som du har runt omkring dig, de som bor i en annan stadsdel, de som rör sig i ett annat socialt sammanhang, de som inte tycker som du och jag, de som till och med har åsikter om oss som kan uppfattas hotande. Vad finns det för likheter mellan oss och dem? Vi är alla skapade av Gud. Vi är alla älskade av Gud. Vi har alla föräldrar. Det finns en gudomlig plan för var och en, och Gud kan göra något fantastiskt med varje människa. Jesus gav sitt liv för dig och för mig. Han erbjöd oss all den himmelska rikedomen och han sa: jag vill överösa dig med gudomlig välsignelse. Ta emot och ge vidare. Till vilka då? De som tycker som du och jag. De som räknas som vårt gäng. Nej, till jordens yttersta gräns. Se människan. Se att det är vi. Inte dem. Gör dig inte illa, säger Paulus. Vi är kvar. Du vet, jag har en bön i mitt hjärta. Och det är att du ska ha det bra. Att gå på arbetsplatsen och röra sig bland arbetskamrater, att ha en uppgift, det är att inse att du är satt på den här jorden för att betjäna andra. För att du kan göra skillnad. Om du vill. Det handlar om ett mindset, det handlar om en inställning, att ständigt söka, se de gemensamma punkterna, inse vad du har och ge det vidare. Det vore ju tragiskt om allt det här goda bara var tänkt för den här gruppen som sitter innanför de här väggarna eller som räknas som de som är smynaiter. Att vi inte skulle bry oss om hur världen ser ut runt omkring. Men Paulus lär oss någonting genom sitt beteende. Trots att han är utsatt, hotad, förföljd och fängslad, så bryr han sig ändå om människan utanför. Gör dig inte illa. Gud, du är fantastisk. Du har gett mig så mycket. Hjälp mig att sprida det i det sammanhang där jag står. Hjälp mig att ge det vidare. Vi är kvar allihop. Det är nästa fråga som man måste ställa sig. Hur är man funtad när man sitter misshandlad och fängslad och helt plötsligt står alla dörrarna öppna och man har möjligheten att fly och ändå sitter man kvar? Ja, vi vet att Paulus flydde vid andra tillfällen, men den här gången sitter han kvar. Gör dig inte illa, vi är kvar allihop. Vad Paulus säger är att vi är en del av lösningen i ditt liv. Jag är en del av lösningen på din utsatta position. Jag är här för att tjäna. Ingemar Claesson, han är ny ordförande i vårt bolag som vi håller på att formera. Och bygga upp det som är en del av vår nya kyrka. Som vi tillsammans ska använda för att skapa en förändring i vår stad till det bättre. För att göra just detta. Han sa på vårt församlingsledamöte: egentligen borde vi ha en skylt på oss, vi smyrnaiter, där det står: här för att tjäna. Here to serve. Egentligen borde vi ha det också när vi lämnar kyrkan. För det där uppdraget på allvar tar sin form. När du kommer till din arbetsplats, när du kommer hem till din familj, när du rör dig i ditt kvarter, så ska du veta att Gud har satt dig där för att tjäna. Inte för att tjänas i första hand. Utan för att ge. För att ständigt söka kontaktytorna där du kan connecta med människor. För att skapa en tillvaro som blir bättre för dem. De kanske inte förtjänar det. Men vem förtjänar det när man har hela bilden? Du kanske tycker att du är utsatt. Men ändå är du där och du kan tjäna. Gör dig inte illa. Vi är här allihopa. Vi är en del av lösningen på ditt problem. Att finnas nära människor, det är helt nödvändigt om man ska skapa förändring. Det är i gemenskapen och i närheten, människa sida vid sida, som de stora miraklerna sker. Från mun till mun, ansikte mot ansikte. Inte på distans, utan nära. Det är också en utmaning där vi mer och mer drar oss i olika grupper och så säger man, den stadsdelen är till för dem. Vi är här. Vi har det bra. Gud ske lov att vi bor här. Men de bor ju där. Vi har en gemensam stad. Vi har en gemensam framtid. Och mitt uppdrag är att säga, gör dig inte illa, för jag finns här. Jag vill vara en del av din lösning på ditt problem. För jag är inte heller själv. Jag har Gud med mig. Hela himlen backar upp mig. Därför vill jag backa upp dig. Nu börjar ju saker och ting bli riktigt utmanande och då känns ju dansen med barnen nästan lätt. Det var ju på en helt annan nivå. Nu börjar det ju kosta på. Och nu kommer ju ett skav där jag ständigt utmanas till att faktiskt fråga, varför är jag tyst när jag kanske borde säga något? Varför vänder jag bort blicken när jag kanske borde med kärlek för blick möta den människa som sitter där eller går där? Jag är ju satt för att tjäna. Here to serve. Det är så lätt att tjäna dem som är som jag. Det är så lätt att tjäna dem som tycker som jag. Men vi är satta med ett mycket större syfte att tjäna den värld som vi lever i. För vår mästare Jesus Kristus kom för att förmedla liv och kärlek till alla folk. Och därför är den stora utmaningen för oss att bryta isoleringen, ta oss hela vägen fram till närheten till min nästa. Man har inom kyrkan med jämna mellanrum trott att den stora vägen till seger, det är att stänga dörrarna, isolera sig för att behålla heligheten och renheten från den värld som ska smutsa ner. Men det är någonting som rimmar väldigt konstigt med den Gud som blev ett med den här världen. Dock fri från synd. Men han levde mitt i den här världen. Ändå var det som han anklagades för. Han umgicks med horor och han umgicks med människor som levde på ett sätt som inte rimmade med det som var Guds tanke. Ändå fanns han där. För han var där för att tjäna. För att människor skulle få uppleva evangeliets fulla kraft. Gör dig inte illa. Vi finns här. Vi vill vara en del av din lösning. När mannen hör de här orden så kastar han sig ner framför Paulus och Silas. Och de får lyssna, samtala och förklara vad de har funnit. Och i det ögonblicket sker ett mirakel i mannens liv. En hel familj kommer till tro och låter döpa sig. Och det är begynnelsen i Europas väckelse. Varför? Jo, för att en man ser en annan människa och nöd. Och trots att han inte behöver det, bryr sig. Och säger, jag är här för dig. Det var mänsklig empati och kärlek som öppnar upp för evangeliets förvandlande kraft i en mans liv som blir en familjs förvandling och som leder till början på en Europaväckelse. Jag är här satt att tjäna. Det innebär att jag som börjar bli en gammal man nu, jag är också satt att tjäna en ung generation. Jag är satt att tjäna en grupp av människor som jag vanligtvis inte umgås med. För där jag rör mig i min vardag så möter jag människor av alla sorter. Och jag kan inte vrida bort huvudet. Om jag möter en människa så finns det oftast ett syfte med det. Om jag bara öppnar mina ögon och ser. Gör dig inte illa. Gör dig inte illa. Nu ska jag ta ett exempel som kommer provocera lite. Men ibland är ju det nyttigt när det handlar om saker och ting. Jag hade ett ungdomsläger och skulle tala om sex och samlevnad. Vilket ju är minerat idag och har alltid varit det i alla tider. Så står jag på det här stora ungdomslägret så talar jag om äktenskapet som den samlevnadsform som är större och vackrare än alla andra tankar. Det är något som Gud har gett oss. Till glädje och hjälp för att bygga starka relationer och starka byggstenar i ett samhälle. Jag talar så mycket jag kan, så eldigt jag kan för att måla en så attraktiv bild som möjligt av den formen. Vänta så långt du kan med din sexuella debut. Vänta tills du har funnit den som du vill dela livet med. Äktenskapet är fantastiskt. Det Gud kliver in och välsignar det som ni vill ha tillsammans för hela livet. Och jag kör järnet och äldstekåren sitter och tycker fantastiskt. Dundra på. Underbart. Så när jag har gjort en stund så säger jag. Men om du av någon anledning inte delar min uppfattning. Om du av någon anledning inte vill leva på det här sättet. Så ska du veta en sak. Att jag vill inget annat än att du är rädd om dig. Ska du ha sex så skydda dig. Och se till att du inte gör någon annan illa. Även om du inte vill gå på den väg som jag har målat upp. Hejaropen tystnade blixtsnabbt. Och efter ungdomsmötet så blev jag inkallad till äldstekåren. Och jag får mig en duktig uppläxning. Det är ju befogat väldigt ofta, men i det här sammanhanget så var det något annat. Och så säger de, hur kan du stå och uppmana hundratals ungdomar att leva ut sin sexualitet? Och så sa jag så här, det har jag verkligen inte gjort. Jag har talat om en väg som jag tror är högre än alla andra vägar. Bättre och mer välsignad än alla andra vägar. Jag har försökt under en timme att måla en så attraktiv bild som det bara går. Men om människor av någon anledning inte vill gå den vägen så är ändå mitt uppdrag att försöka minimera skadan. För jag vill dem väl. De ungdomar som är på mitt läger, alla de är mitt ansvar. Jag vill inte att de ska göra sig illa. Passar inte det, då kan ni ju ta någon ny predikant till det här lägret. Och så gick jag ut. Det finns massor med följdfrågor. Jag ser hur det bara blixtrar i skallen på er. Det är underbart. Men det är det här det handlar om. Det är så lätt att mitt erbjudande bara gäller de som tycker som jag. Och som väljer den väg som jag har valt och som jag tror är rätt. Och sen är de andra inte mitt ansvar. Det går inte. Ansvaret är hela folkgruppen. Även de som inte tycker som jag. Gör dig inte illa. Vi finns kvar här. För dig. Du kanske inte bekänner dig som kristen. Du kanske har en annan religion och tro. Du ska veta att vi är till för att tjäna dig också. Och bygga ett samhälle, en stad som heter Göteborg, där alla människor får det bättre, för vi vill varandra väl. Och vi vet att när vi lever nära människor, då kommer också möjligheten, då de existentiella frågorna flyter upp. Och om jag då är där, så kan jag förmedla det jag bär på. Budskapet om en förvandlande Gud. Hjälp mig. Vad ska jag göra för att bli räddad? Du ska tro på Herren Jesus. Då blir du räddad, säger Paulus och Silas. För de hade löst det de kunde. De var ju kvar. Men nu kom det som förändrar livet på allvar. Budskapet om Jesus Kristus. Och mannen blir frälst, förvandlad med hela sin familj. Och sen står det att det är party. Och då är vi där med dansen igen. Det är ju förtvivlat. Hur man än gör så ska man röra på sig. Jag brinner för detta och jag tror att om vi kunde ta med oss den här skylten, sätta den på oss, påminna om när du kommer till arbetet på måndag. Det här är inte en vanlig måndag. Det är en måndag då jag är här för att tjäna er allihop. Jag är här. Gud, använd mig. Tack Jesus att vi får inspireras till ett engagemang. Där det blir vi istället för dem. Där vi ser likheterna, där vi ser det som vi har gemensamt. Att vi är skapade av dig, älskade av dig, satta att leva i den här världen. Nu ber jag helige Ande att du skulle komma oss nära i slutet av den här gudstjänsten. Där vi kan få ladda våra batterier, fyllas av din kraft och helige Ande för att välta den här staden i veckan som kommer. I positiv mening. Ladda våra ögon med kärlek. Fyll våra hjärtan med passion. Smörj vår tunga så att vi kan sprida värmande ord till dem runt omkring. Tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.